blir ju nästan som ett ordspråk som jag gillar. Och det är det här att hårt arbete slår talang vilken dag som helst.
Bäst. Bäst. Det handlar om de som är bäst i Ridpodden den här gången. De allra bästa ryttarna. Det ska väl bli roligt att prata om det, Maria?
Jättekul.
Och du låter ju superentusiastisk. Hur roligt ska det bli? Som Pang i bygget, avsnittet med tyskarna? Eller roligt som att äta riktigt fint lösgodis?
Lika roligt som att prata om guldhästarna är det att prata om guldryttarna.
Åh, nu är du lycklig, Maria, det har jag.
Nu är jag lycklig.
Ja, du passar så bra till din blommiga tröja.
Den är faktiskt randig.
Ja, men ändå. I ett annat poddavsnitt, precis som du var inne på, så sysslar vi ju med de bästa hopphästarna i världen. Här och nu gäller det ledande ryttare i de tre olympiska ridsporterna dressyr, fälttävlan och hoppning. I tur och ordning ska vi få träffa dressyrens Johanna Due-Boje som är på väg upp mot toppen. Fälttävlans Sara Algotsson Ostholt som är på väg tillbaka till den yttersta toppen. Och hoppningens superstjärna Henrik von Eckermann, han som är absolut bäst i världen. Och så ska hopplandslagets assisterande förbundskapten Ann-Katrin Karlsson bidra med insikter, ord och meningar kring det här med att bli riktigt bra. Det är väl ungefär så vi har planerat, Maria, va?
Ja, men det är det.
Ja, har du något att invända?
Det kommer jag att ha.
Ja, vi ser möjligtvis fram emot det. Under tiden så ägnar vi oss åt Johanna Due-Boje, dressyrryttaren som intensivt tydligt vill nå den absoluta toppen.
Jo, men jag heter Johanna Due-Boje och jag är dressyrryttare. Ja, det är väl det jag har varit sedan jag kunde gå, känns det som.
Varför blev det just dressyr?
Det blev väl liksom ganska naturligt. Min mamma höll på med hästar och med dressyr och ja, jag snöade in på det ganska snabbt. Det började med också att jag fick en ponny som var så pass gammal att den inte kanske riktigt klarade av att göra något annat än just dressyr för sina ben. Så att man kan säga att jag inte hade något val, men jag tror faktiskt inte jag hade valt något annat heller. Så det har liksom, jag har varit en sån här riktig hästtokig tjej som galopperade på idrotten istället för att springa och så. Ja.
Du, förutom ett hängivet intresse i sporten, ja. Vad krävs mer skulle du vilja säga för att ta sig till toppen inom dressyren?
Alltså framförallt tror jag, till toppen spelar ingen roll vad man vill liksom bli bra i, så måste man ju älska allting som har med sin idrott att göra. Det är inte bara att rida man måste älska, utan man måste älska att gå ut i stallet varje dag, varje morgon och göra allting som är runt omkring. Och den här kärleken liksom till hästen, inte bara till att rida eller få tävla. Jag har aldrig ridit för att jag vill tävla, utan jag har tävlat för att jag rider och är bra på det liksom. Men det är inte så att jag skulle sluta rida om jag aldrig fick tävla igen, utan jag tycker att det är minst lika underbart att bara vara i stallet eller hemma eller sitta i mitt eget ridhus. Med den saken sagt så är det inte så att jag är rädd för att misslyckas, men jag tycker att det är kul att tävla när jag känner att jag har något som jag faktiskt verkligen vill visa upp liksom.
Ni som håller på med olika sorters hästsporter, ni pratar hela tiden om vikten av hårt arbete. Ja. Säger du samma sak?
Ja, alltså det är väl klart. Det är väl egentligen för att bli lite bättre än någon annan så måste man göra lite mer än någon annan. Ja.
Och vad är då hårt arbete i verkligheten inom dressyren just? Vad innebär det konkret? Vad gör du då?
Alltså för min del så jag har ju liksom, jag kommer väl från ganska normala ekonomiska förutsättningar, så att jag jobbar ju inte bara med att rida. Jag har också ganska mycket träningar och elever och jag håller kurser. Så att den delen arbete behövs ju också. Det är ju inte bara att jag kan sitta på en hästrygg hela dagarna. Det är kanske inte det som i slutändan ger mig möjlighet ekonomiskt att kunna åka på tävlingar. För det kostar ju mycket att köra genom Europa. Och har man inga superstora sponsorer i ryggen som vissa av våra bästa hoppryttare har ju liksom fantastiska H&M bakom sig eller liknande. Så att jag skulle säga att den biten för mig är ju mycket hårt arbete. Jag har inte 30 hästar hemma i stallet, utan jag har 9 hästar, för att det är det jag känner jag mäktar med om jag ska kunna också dra in pengar på kvällar med träningar och sådär.
Hur ska du ta dig hela vägen till toppen och vara med och utmana medaljerna på de stora mästerskapen?
Jag försöker hela tiden tänka att jag bygger för framtiden. Så att under alla år så har vi alltid köpt yngre hästar, kanske 3 år eller 4 år, för att hela tiden ha något liksom som kommer underifrån som kan vara redo framöver. Så att, det är väl det jag gjorde. Jag gjorde en rejäl liksom, inhandling för några år sedan på ett gäng unghästar som nu börjar de liksom ändå bli kanske inte riktigt Grand Prix redo och Grand Prix ålder än, men jag har en häst som är 8, en häst som är 7, en som är 6, så att jag förhoppningsvis liksom kan fortsätta ta mig uppåt. Och för min del så tycker jag vägen dit är mycket enklare med en häst som jag har arbetat med själv från första början, eller i alla fall från väldigt tidig ålder. Så att de här 3-4-åringarna som jag köpte för några år sedan har ju blivit äldre, så jag hoppas att det är de som kan fortsätta ta mig uppåt och framåt.
Mm. Har du allt du behöver för att ta dig hela vägen till de stora mästerskapen och kampen om medaljerna där, eller saknar du något?
Frågar du mig så saknar jag väl, det är väl klart att det är alltid den ekonomiska biten som är en avgörande faktor. Det är mycket man skulle kunna göra om man hade bättre ekonomiska förutsättningar. Jag tycker väl inte att jag har direkt hästar som inte är bra nog, utan jag brukar tänka så här: vad hade jag gjort om jag fick obegränsat med pengar? Nej, men jag hade nog faktiskt behållit mina hästar som jag har, för jag tror på dem väldigt mycket. Men man kanske hade kunnat lägga lite av det här hårda arbetet åt sidan och lägga mer energi på sig själv och sin egen satsning liksom.
Johanna Dueboje är dressyrryttare bland annat för att hennes gamla ponny hade lite ont i benen och passade bäst till dressyr.
Jag tror att det är ganska många ryttare som får börja med lite så äldre läromästare, och viktigt att känna av vad ponnyn, hästen, passar bäst till.
Johanna Dueboje slog igenom på hög nivå i världscupdeltävlingen i dressyr i Göteborg tidigt 2023 tillsammans med sin stjärna hästen Macy Klövenhöj. Och det var en sån övertygande insats av de båda där att de blev inbjudna till världscupfinalen i USA, dit de alltså inte hade kvalat in på egna meriter. Johanna har varit framgångsrik på nivåerna under världscupen, svensk mästerskap, nordisk mästerskap och sådant. Men nu är hon på väg mot högre höjder. Maria, vad ser du i Johannas sätt att rida?
Men jag tycker att hon, det lilla jag har sett, tycker jag att hon rider modernt. Hon har nog studerat de bästa ryttarna som rider nu väldigt mycket, känns det som. Och sen tycker jag det är häftigt att hon tar chansen när hon får den. När man får den här chansen, det är ändå att flyga hästen över till andra sidan jordklotet och liksom ta chansen fast hon inte är så etablerad. Jag tycker hon känns som en frisk fläkt i dressyrsällskapet och tror att de andra kommer få se upp med henne framöver.
Hur tänker du kring hennes möjligheter att svinga sig upp på de allra högsta dressyrhöjderna?
Jag tror att hon kanske kan hitta lite bättre sponsorhjälp som hon var inne på här. Jag tror att det är väldigt, väldigt bra att ha haft hästarna från de är så unga som hon berättade om. För man växer ihop med hästarna och man får hästarna med sig på ett helt annat sätt när man rider dem från början. Det känner jag som också ofta har haft mina hästar från en väldigt tidigt stadium, att det blir lättare när man kommer upp på högre nivå då. Man ska ju bli ett med hästen och det är mycket lättare när man har gjort det tidigt.
Dressyrlandslaget till svenska har bestått i stort sett av samma ryttare i ungefär 57 år. Det är Patrik Kittel, Therese Nilshagen och Juliette Rammel som har varit kärntruppen. Att det nu dyker upp ett nytt namn i sammanhanget där, vad kan det betyda?
Men det är ju jättebra. Jag tror att för Sverige, för att lyckas och ta de där medaljerna som vi efterlängtar, då krävs det att de bästa är lite jagade. Det är ju det som har hänt inom hoppningen, att liksom hela tiden har de bästa ryttarna några som flåsar dem i haserna. Och jag tror det är jättenyttigt att det kommer lite nytt underifrån.
Se där, sprängde du in ett nytt ordspråk från hästvärlden, flåsa i hasorna.
Har du aldrig hört det innan?
Jag har sagt aldrig. Har du sagt det tidigare någon gång?
Ja, fast kanske inte till dig.
Det är Ridpodden som rör sig i dina öron med och utan tidigare okända och kända ordspråk till exempel. Och vi håller på med de allra bästa ryttarna och deras vägar till framgång.
Hej, jag heter Sara Algotsson Osthold och fälttävlansryttare.
Varför blev det just fälttävlan för dig?
Det var väl, vi red ponny, jag och min syster, så red vi både, vi red ju lite dressyr och hoppning och sen hoppade vi lite, det fanns ju sådana här terränghoppning som det kallas för. Man var ute och red på snabbast tid utan fel. Alltså det var ju rivbara hinder ut i skogen. Så vi gjorde allting, egentligen allt, fast en varje gren för sig. Det var inget som sattes ihop. Och sen så min syrra var med på något läger som var mer inriktat mot fälttävlan. Och som en lilla syster som man är, så var inte jag sämre än något år senare att jag också ville prova på det. Så blev det. Att då provade jag på fälttävlan med min ponny, med det ponny Fridolf. Och sen, ja, sen blev jag fast i det.
Vad krävs det för att ta sig till toppen i just fälttävlan?
Det krävs ju otroligt mycket, som ja, givetvis det gör i vad man än gör för att satsa mot toppen. Men i just fälttävlan, eftersom vi har tre grenar vi måste vara väldigt bra i. Vi rider ju inte med på toppnivå i de individuella grenarna såklart. Men vi själva och våra hästar måste kunna upp till en viss nivå gå på alla i alla tre grenarna. Och det gör du måste vara en väldigt allsidig häst och du måste vara allsidig själv också. Och det tar ju väldigt lång tid att träna en sån här häst. Du måste ju få in det på de här egentligen 6 dagarna i veckan. En dag vill man gärna att hästarna ska vara lediga. Såklart också konditionsträning däremellan. Så det krävs mycket. Det krävs hästar som ja, också tycker som vi om att träna mycket. Så det krävs ju både modiga hästar, intelligenta hästar som har bra ridbarhet men som har också såklart väldigt bra hoppförmåga utan att vara för försiktiga, för de måste ju våga ta sig över stock och sten och djuplandningar i vatten och så vidare. Mm. Och fokusera i dressyren på det de ska göra där. Så att det krävs en väldigt allsidig komplett häst och såklart en allsidig, tycker jag, komplett ryttare.
Du lärde mig så himla mycket om hästtävlande vid OS i London 2012. Jag var alldeles ny i branschen och du ledde OS-fälttävlan inför avgörandet i banhoppningen. Och så rev du och din häst Vega det sista hindrets sista lilla del längst ut på den sista bommen med hästen Vegas sista del av den sista hoven. Klonk. Och så tappade du guldet och så fick du silver och så vann tysken Michael Jung. Och jag frågade dig efteråt hur pass galen du var, hur himla trist det här var, hur du någonsin skulle kunna glömma det. Och du sa, nej men vadå, jag har ju vunnit silver. Det är ju fantastiskt. Det är mycket mer än jag någonsin kunde tänka mig. Jo, men du tappade ju guldet. Nej men så kan man inte tänka. Jag och min häst tävlar försöker göra vårt absolut bästa och så ser vi hur långt det räcker. Nej men och så tjatar vi några gånger fram och tillbaka och så fattar jag till slut att ja, man måste inte tävla på det där tugga puck, käka sargsättet och räkna tusendelar och svettas. Det som kan vara typiskt manliga kanske, vad vet jag. Utan det går att tävla på andra sätt också. Förstår du vad jag menar? Minns du situationen?
Ja, det är såklart jag minns situationen. Jag gick in i den sista banhoppningen. Det var ju det att vi red ju 2 banhoppningar sista dagen. Och normalt sett på alla andra mästerskap rider vi ju bara 1 banhoppning. Och i den, det får man inte förglömma glömma att den första banhoppningen var ju felfri. Så hade det varit ett vanligt mästerskap så att säga, så hade jag vunnit. Så kan man också se det. Nu var det en avslutande ytterligare en banhoppning. Och jag vill inte ha reda på några resultat. Det är klart, jag visste jag startade sist. Jag visste jag var i ledning. Men jag hade ingen aning om några poäng hit eller dit. Jag menar, jag kunde bara göra mitt bästa. Och det bästa är att försöka gå in och rida felfritt. Där spelar det inte någon roll att veta vad de andra har haft för sig inne på banan.
Nej, för då kan inte de komma
ikapp. Jag var helt nollställd in. Jag visste inte alls var någon av de 10 som hade ridit som var högst upp på listan. Om de hade rivit eller var felfria. Så jag red och hoppade och rev sista hindret. Vilket såklart är otroligt tråkigt. Så trodde jag kanske att jag föll 10 placeringar. Ibland är det ju så tajt i poängen att man faller ganska mycket på ett riv, såklart. Mm,
ja.
Och jag kunde ju aldrig föreställa mig att jag med ett riv skulle överhuvudtaget ta en medalj. Så det var väldigt omvälvande känslor. Ja, jag hade förlorat ett guld, men jag hade samtidigt vunnit ett silver. Så kände jag det. Det var liksom bergochdalgång i hjärnan och i känslor. Såklart. Ja.
Häftigt att få lära sig också hur det går att tänka på olika sätt i tävlande, tänker jag. Jag tänker tillbaka på det. Tänker du att du ska ta dig tillbaka till toppen och medaljerna i stora mästerskap?
Ja, det är ju alltid det som driver en såklart. Att vara med och fightas igen. Botten utvecklas otroligt mycket så att det gäller att utvecklas med den. Det gäller verkligen att vara med när tåget går så att säga och inte komma efter. Jag har lite nördat mig ner mig här, för jag har inte varit riktigt nöjd med mig själv och min egen sits och balans. Så att det har jag nördat ner mig på det sista, de senaste 2 åren här, och för att jag ska kunna vara med och fighta så då med de bästa. Så att det håller jag på med mycket, med min egen kropp och balans och styrka. Mm. Så att, och det tycker jag har gett väldigt mycket resultat. Så att det gäller att jobba på allt man kan för att liksom vara med på toppen. Så är det.
Sara Algotsson Ostholt hade en ponny som hette Fridolf när hon var liten. Finurligt namn, Maria, eller hur?
Det är säkert ett ganska vanligt namn.
På hästar?
Ja.
Fridolf?
Det tror jag.
Har du hört någon annan häst som heter det?
Många ponnyer som heter det.
Varför då?
Det kan inte jag svara på.
Du, hur tänker du i övrigt kring Saras ord? Hon pratade om sin sits här på slutet, att hon jobbat jättemycket med den de senaste 2 åren. Varför gör hon det?
Men det är klart att ju bättre du kan sitta med hästen och balans och allting som krävs otroligt mycket i då alla discipliner, men speciellt terrängmomentet och sen även för att kunna rida hoppningen på ett modernt och bra sätt, så krävs det ju verkligen en bra fysik från ryttaren.
Varför kommer de på det nu, tänker jag? Det var inte så att de började rida fälttävlan igår, Sara?
Nej, men Sara har nog alltid tränat fysik. Men om man säger nörda ner sig ännu mer, du kan ju lägga på mer. Och med specialhjälp numera så har ju många personliga tränare som är filmar ridningen, som är insatta i ridsporten, och det är, alla försöker ju vända på alla stenar och liksom lägga till mer och mer för att få det ännu bättre. Det är ju mycket mer vanligt idag än vad det var förr.
Jag och Sara pratar ju ganska mycket om OS-silvret för Sara och hästen Vega i OS i London 2012. Vill du lägga till någonting om det?
Nej, jag tyckte det var fantastiskt. Det var helt fantastiskt.
Vårt snack, menar du? Eller?
Nej, jag tycker det är så typiskt dig att vara som lite negativ och se det som att förlora ett guld, och vi som tävlingsmänniskor.
Ja, men kom igen nu, hon gjorde
positiva.
Ju det på det sista hindret.
Och vi som tävlingsmänniskor är positiva och tyckte ändå att det var fantastiskt att vinna ett silver.
Fälttävlan är ju ridsportens mångkamp. Det är banhoppning, det är dressyr och det är terrängritt. Det är därför också oerhört krävande för ekipagen som håller på med det. För de måste sannolikt vara mångsidiga, bra på en väldigt massa olika saker. Vad är Sara Algotsson Ostholt framförallt bra på, som du ser det?
Hon är ju fruktansvärt envis och väldigt duktig på att komma igen. Hon har ju haft verkligen djupa svackor med lastbil som brann upp med hästar i på motorvägen för några år sedan och lyckas resa sig från det. Ja, fruktansvärt. Det går inte ens att föreställa sig. Nej. Så att hon är ju fruktansvärt stark mentalt. Och sen tycker jag det som talar för Sara är ju att hon lever där nere i Warendorf, som är liksom
i Tyskland.
Tysklands Strömsholm Flyinge. Det är Tysklands mecka där det är så mycket duktiga ryttare. Hon ser jättemycket fantastiskt bra ridning och sporras av det och har det omkring sig hela tiden. Så att det är ju inte så nyttigt för en ryttare att sitta och vara bäst. Vad heter det? Bäst i klassen, om man säger så, när man rider varje dag. Och där i Warendorf så har man ju hela tiden, väldigt ofta i alla fall, stjärnor framför ögonen. Det är ju jättenyttigt att man följer med sporten och ser, oj, nu är den inne och hoppar så där och nu gör den det. Och, ja, ser bra ridning, bra hästar.
Nu närmar sig Ridpodden världens bästa hoppryttare.
Och jag heter Henrik von Eckermann, är för tillfället nummer 1 i världen. I världen. I hästhoppning.
Det var nästan lite ovant att säga för dig.
Ja, det känns alltid lite overkligt.
Hur har det varit det här året som världsetta?
Det har varit ett bra år. Säger sig själv, eftersom jag kunde ha hållit kvar nummer 1 under hela året. Så att, det har fortsatt gått bra. Så att det är kul.
När du får frågan här om mig nu, varför är du bäst i världen? Vad svarar du då?
Då får vi prata länge. Det är många faktorer som spelar in. Jag har ett gäng av hästar som har nått den delen i sitt liv att de har, så att säga, tillräckligt erfarenhet och tillräckligt bra, självklart. Samtidigt så att jag kan växla mellan de olika hästarna och åka då på rätt många tävlingar och gå in i de stora klasserna för att försöka vinna hela tiden. Så att ja, det har kommit ihop sig på alla sätt och vis. Och sen självklart så presterar jag bra, jag har ett bra självförtroende och ja, det ger väl ringa på vattnet. Så att, ja, för tillfället så funkar allting väldigt bra.
Du, hur mycket hästnörd är du?
Ja, mer hästnörd kan man nog inte bli. Jag menar, vi lever ju i det här och det är ju varje dag vi håller på med. Jag menar, jag lever ju, bor ju nästan på stallet.
Gifter sig i stallet till och med också.
Precis, så att det är vårt liv och vi älskar att hålla på med det vi gör. Och självklart tävlar ju en del av dem, men just bara liksom vara på gården med hästarna och min familj. Och så.
Har du alltid varit likadan?
Ja, jag är född på en bondgård och även fast jag inte var då kanske för så gillade jag alltid hundarna och korna och hönsen och allt vad det var. Alltid gillat det.
Så du skulle kunna bli ett boskapsbonde också?
Absolut. Men ja, som tur så.
Nu blev du inte så.
Nej, nu blev det inte så. Det blev inte så tokigt så här. Du,
den där unge hästnörden Henrik då, när bestämde han sig för att bli bäst i världen?
Bestämde, jag menar, det är ju en barndomsdröm som alltid var där.
Och du pratar ju om mål hela tiden.
Precis. Självklart med King Edward som kom in. Och jag såg ändå att det kom en grupp av hästar tillsammans som började komma på samma nivå. Så var det ett realistiskt mål att sätta. Och sen, även fast jag kände det måste jag säga, så höll jag min plan. Och självklart var jag fokuserad någonstans, jag vill bli nummer ett. Men jag visste att någonstans håller jag min plan och allting går som bra. Ta varje tävling så som den kommer och försöker prestera just varje. Få den egentligen lägsta nivån måste upp. Det är den som är viktigast. Så finns det en möjlighet.
Du har varit världsetta snart ett år då. Du är ju då i och med det den alla andra ryttare ser upp till. Tycker du att du påverkar utvecklingen för sporten, för ryttarna på något sätt i och med din position och det du gör som världsetta?
Jag vet inte, jag försöker vara ett gott omdöme. För mig är det viktigast att ta hand om hästarna. Och att jag hoppas att folk ser att jag gör ett bra jobb och sätter hästarna i mittenpunkten så att säga. Det är det jag hoppas att kunna ge till de yngre. Att självklart, vinna vill vi allting göra, men det får inte vara bekostnad på hästen. Inte bara det att det är bekostnad på hästen, utan också att man når inte resultaten när man gör det på bekostnad av hästen.
Du, rent konkret, apropå din påverkan på andra ryttare, skulle det kunna vara så att den stilen som du rider i med ganska korta tyglar, du har händerna nära hästens öron, du står väldigt, eller halvstår, kallas det lätt sits, ja, väldigt mycket under en runda, mycket mer än många andra gör. Det kan jag tycka att det syns att andra har börjat ta efter. Förstår du hur jag tänker?
Jag förstår. Ja, nej, men det är ju också processen av sporten lite grann, om man tittar tillbaka 25 år sedan. Om man ser det tyska systemet då lite grann, det var ju lite mer så sittande i sadel och så vidare. Det kanske har ändrats. Jag menar, det går ju nu betydligt, betydligt fortare. Ryttarna blir snabbare, hästarna blir snabbare. Jag är ändå rätt stor. Alltså,
lång alltså?
Ja, lång. Och jag vill ju...
Du är ju världsrätt också i och för sig.
men jag vill ju försöka störa hästen så lite jag kan. Så den kan koncentrera sig på hindren och inte på mig. Så jag vill ju se mig som en, egentligen som en fluga ovanpå så att säga. Och just därför när jag står i lätt sits har jag känslan av att jag ger hästen mer möjlighet att vara fri. Och inte sitta tungt på ryggen. Så det är ju min anledning. Jag försöker så att säga bli så lätt som möjligt för hästen.
Och det börjar nu andra fundera på att det kanske är en väg till framgång också, tänker jag.
Ja, det är väl att följa så att säga utvecklingen i sporten. Och jag tror det definitivt att det kommer att bli lättare och lättare mot jockeyhållet så att säga.
Apropå att intervjua dig så har jag ju haft lyckan att få göra det ganska många gånger. Och jag skulle säga att med åren så har det verkat som att du har blivit mindre av dålig förlorare. Det kan ju i och för sig bero på att du inte förlorar så ofta nu för tiden, att du vinner i stort sett allting. Men du verkar inte vara lika förbannad nu för tiden som du kanske var efter världscupfinalen i Paris, om du minns det, 2018 när Marie-Lou och du var där och du också tänkte att du skulle vinna. Då var du inte så glad till exempel.
Nej, men det var också en... Jag menar, besvikelsen kan vara på olika sätt. Jag är mest besviken är jag bara när jag känner att jag har hindrat hästen att göra det bästa jobbet den kan göra. Det är någonting, då blir jag förbannad på mig själv så att säga, att jag tillåter det. Men sen däremot har jag gjort någonting som jag känner att jag har gjort vad jag kunde, att hästen gjorde vad den kunde och det är inte mer än en tredje eller fjärde eller en femte plats i, så det är okej. då kan jag svälja det på ett bra sätt. Men som om man går tillbaka då till Paris, som jag hade chansen, hästen var i toppform, jag var i bra form och så vidare, men jag gjorde ett misstag i sista rundan som kostade mig då eventuell seger. Och det är någonting som jag har svårt att svälja då, för att allting var där och ändå så snubblar man på tråden för att man då inte mentalt, som där jag kände, kanske inte var beredd att vinna, utan i det sammanhanget så försökte jag lyfta över henne, över hindren, kändes det som. Alltså jag försökte göra någonting som jag inte annars gör, bara för att det blev vasst läge så att säga. Och det irriterade hästen mer och gjorde så att hon hade ett nedslag som hon aldrig hade haft annars.
Gud, vilket minne du har, Henrik. Det här är ju ändå 5 år sedan. Du minns det i detalj.
Ja, jag kommer ihåg precis. Det var hinder nummer 2 och det var 8 galoppsprång. Och jag trodde de var lite långa, så jag red på. Och så fick jag på slutet ta tag och tog tag alldeles för hårt och störde henne. Och så fick jag ett bakbensfel.
Du, Henrik von Eckermann, vi leker med tanken att du är på ett kalas, större eller mindre. Och så har ni egentligen tömt ut det där ämnet som alla är så fascinerade över. Oj, en världsetta är här, Henrik von Eckermann, bäst i världen i hoppning. När du då ska börja prata om något annat, för du fick plötsligt rollen att vara den som för konversationen i samtalet. Vad snackar du om då?
Jag vet inte. Jag pratar inte så gärna om saker som jag inte har någon aning om. Så det blir mest om hästar. Men ofta är ju folk som frågar om hästar, så ofta blir det den konversationen i alla fall.
Men då var det slut på det ämnet.
Ja, jag vet, men det är ett långt ämne. Nej, det blir väl vilken film man har sett som, eller vilken serie som är för tillfället och så vidare.
Vilken är bästa filmen då, bästa serien?
Ja, film Gladiatorerna tycker jag var en riktigt bra film. Russell Crowe, en av mina favorit skådespelare. Ja. Det var en sån film som man tyckte jag var väldigt bra. Och serier finns det massor.
Och så ska du då, som avslutning på detta, fixa desserten efter middagen vi har ätit. Vad svänger du ihop då?
Det är också en bra fråga. Försöker inte äta för mycket dessert, men jag gillar dessert. Jag är en sån där som gillar kanelbullar.
Som du har bakat själv?
Nej, då gillar jag dem nog inte. Utan de blir köpta.
Maria, kommer du ihåg när du la märke till Henrik von Eckermann första gången?
Ja, speciellt kommer jag ihåg när jag höll i en juniorträning på Strömsholm. När Henrik var med en häst och satt på läktaren, eller helst stod i ridhuset med sin då bäste kompis Fredrik Spets. Och de var riktigt som två nördar. De satt, alltså de följde minutiös träningen när de inte red själva, från första start på morgonen jag var med och byggde och fixade, och till sista start och ställde frågor och taktikade. Och då fanns det ju inga telefoner på den tiden, mobiltelefoner. Så att då satt de där och antecknade och taktikade och sög åt sig allting.
Du, var han nästan lite efterhängsen, så där lite jobbig, von Eckermann?
Nej, absolut inte. Absolut inte. Han hade nog rätt så klart för sig redan då. Och man tycker ju, när man är tränare, tycker man ju det är kul när ungdomarna engagerar sig och vill hjälpa till. Och
du tänkte inte det var väldigt vad just han här var engagerad?
Nej då.
Nej. Är han egentligen likadan nu?
Det tror jag. Han är otroligt intresserad och har studerat säkert alla sina konkurrenter minutiöst och kollar nyheter och jämför filmer, var han kan kapa sekunder och titta på hästar. Och han är nog ännu mer nörd idag, skulle jag vilja säga.
Förutom nörderiet, vad tycker du är de allra största förklaringarna till att han är så himla bra som han är?
Ett ord med väldigt stora bokstäver. Tålamod.
Och vad betyder det?
Han vet vad som krävs. Det har tagit tid för honom att nå toppen. Och han har, som vi återkommer till, hårt jobb och slitit mycket.
Nej,
och
har han arbetat hårt?
Jobbat sig upp. Nu behöver du inte vara så ironisk, Christian.
Förlåt.
Men framförallt så har han sagt i intervjuer som han har, tror jag, ännu mer fattat de här sista åren. Att ha tålamod, det är nyckeln till den absoluta framgången.
Men vadå, tålamod med sig själv eller tålamod med hästarna? Eller
vänta,
tålamod med
hästarna,
situationen?
Ja, med hästarna tror jag kanske vänta ut rätt matchning, vänta ut rätt tävlingar. känslan där till att kunna balansera.
Har von Eckermann alltid haft lite extra bra hästar att tävla med?
Nej, han har ju fått kämpa med det som han har fått under många år när han började rida svårhoppning och fick chansen hos Lutger, så fick han ju ta dem lite
av... Lutger, vad är det?
Lutger Beerbaum, som
vem är det?
En av världsryttarna, en av Tysklands bästa ryttare genom tiderna.
Där jobbade von Eckermann?
I väldigt många år.
Och lärde sig branschen?
Från A till Ö.
Ja, och då fick han inte rida de bästa hästarna precis?
Nej, då fick han ju ta de som var lite på väg ner och lite läromästare eller vad man ska säga. Och det är ju inte helt fel.
Nu ska vi höra med en som vet väldigt mycket om det här med att sträva mot perfektion, mot de högsta höjderna som ryttare.
Hej, Ann-Katrin Karlsson heter jag, kallas för Ankan, jobbar i landslagsledningen. Spännande det här.
Men heter du Ankan och jobbar bland hästarna?
Mm, så har det blivit.
Hur är det?
Nej, men det är väl så etablerat nu, så det är inget konstigt med det. Jag tror de flesta känner sig bekväma med det.
Även du då?
Ja, kanske inte du då.
Jo då.
Man säger ju alltid det här att man ska stoppa in så mycket arbete, och det är ju sant ju. Och du vet ju hur det är att hårt arbete slår ju talang vilken dag som helst. Men jag tror att det som är unikt också med ridsporten på det hela, det är ju att man kan rida hela livet. Så de här som är i toppen idag, de har ju antingen jobbat väldigt, väldigt många år för detta och har en otrolig rutin på att rida en stor mängd hästar, välja rätt hästar och sen kunna matcha dem. Och de yngre som visar framfötterna väldigt starkt nu kommer ju ofta från ryttarfamiljer och har det här lite med sig sedan de var väldigt, väldigt unga och har kanske föräldrar och upplägg hemifrån där man också vet vilket hästmaterial som krävs för att vara framgångsrik. Så det är kanske två lite olika sätt att vara på toppen idag.
Det där helhjärtade engagemanget som du nämner här, kan du ge några exempel på det? Vad gör en riktigt framgångsrik ryttare idag ur den aspekten?
Man kan säga så här, de som är våra framgångsrika ryttare idag, som man har följt sedan de var ungdomsryttare, de har ju hela tiden haft det extra, först på tävlingsplatsen, sist på tävlingsplatsen. Vilja träna mer, rida en häst till, hänga kvar, studera, prata ryttare, ridteknik, härstamningar, hästtyper. De har haft det från början. Och om vi ska nämna några namn så Henrik von Eckermann givetvis, men Angeli von Essen, Stefanie Holmén, Petronella Andersson, Linda Hed, alla de här har varit supernördiga ungdomsryttare som efter att ha ridit 10 hästar liksom går in på kvällen och säger, ska vi se en video från världscupen 83? Nu finns det ju inte video längre, men på den tiden var det ju så.
Vilka vänner har de?
Vilka vänner de har? Hur menar de med det?
Men, alltså, de hinner inte med någonting annat än att ägna sig åt det här ju.
Nej, det är en sån sluten grupp för nördarna.
Hopplandslagets assisterande förbundskapten Ann-Katrin Karlsson, Ankan i hästkretsarna, sa det. Vad tänker du om hennes ord, Maria?
Nej, men Ankan har ofta rätt. Och det som jag älskar allra mest är också, blir ju nästan som ett ordspråk som jag gillar. Och det är det här att hårt arbete slår talang vilken dag som helst.
Ja, det låter ju som ett ordspråk på riktigt sådär.
Ja, det gör det faktiskt.
Ja, och det handlar om hårt arbete igen och du gottar dig. Man ser hur hela du sitter och hoppar, lutar dig fram. Hårt arbete.
Ja, men det gäller att få alla att förstå det som vill nå toppen.
Du, något annat som du funderar på där kring det hon sa, alltså hårt arbete, nörderi, finns inte tid till så mycket annat. Det låter ju också lite begränsande.
Ja, men det är det. Man får försaka mycket.
Till exempel vad då?
Ja, men att kunna göra massa andra roliga saker och umgås och gå på fester och åka på semestrar och ja, man får försaka mycket.
Och temat är hela tiden att de som är på det här viset och gör så här, de gör det ju för att det är så himla roligt i deras lust, i deras passion i livet, eller?
Ja, passion är det definitivt.
Ifall vi ska försöka sammanfatta detta då, ja, vi kommer snart att komma till punkten hårt arbete. Men ändå, vad är då viktigt för dem som är riktigt bra när det då gäller att nå den där höga nivån och hålla kvar den? Ja, Maria, vad säger du?
Men det som belystes här också, som Johanna Duboye sa, det är ju att nummer ett är ju att du verkligen älskar att rida och att vara med hästarna. Mm. Sen är ju tävlingsbiten är ju liksom, det kommer ju efter att du är, när du är väldigt duktig. Mm. Och då blir det ju klart spännande och drivande att tävla och bli så bra som möjligt med det. Men passionen från början, det är ju liksom att du verkligen älskar hästar.
lust, passion, vilja att träna helt enkelt. Tur lite grann kanske? Var på rätt plats vid rätt tillfälle, eller?
Nej, jag tycker inte om ordet tur. Jo, jag gillar ju mitt ordspråk, turen förföljer den skicklige.
Ja.
Det gillar jag ju. Men alltså du ska ta de chanserna du får. Så skulle jag vilja säga.
Och talang är inte lika viktigt som, ja, vi måste säga det igen, hårt arbete.
En visst mått av talang, det måste man ju självklart ha. Men de som är väldigt talangfulla är ofta kanske lite bekvämare och då håller det inte hela vägen.
Över allting så skiner då hårt arbete solen, för det är ofrånkomligt, eller?
Som i alla sporter, tror jag.
Nu är din allra bästa ridpodd nära att skutta över mållinjen. Har du något att tillägga, Maria?
Ja, men jag hoppas ju bara att det är jättemånga som lyssnar och som tycker att vi har haft spännande ämnen och som kanske önskar att vi ska ha en fortsättning. Mm. För det tycker jag hade varit jättekul.
Mm. Vill du oss något så hittar du oss på sociala medier. Du är väldigt varmt välkommen där med dina tankar och ord. Det går också fint att mejla ridpodden@sverigesradio.se. Alla avsnitt och all annan info kring oss finns i appen Sveriges Radio Play. Hitta appen, skriv ridpodden i sökrutan och simsalabim är du hemma. Ja, då är det dags att säga hej då, Maria.
Hej då, Christian. Och hej då alla som har lyssnat.
Bra arbetat. Hårt och bra arbetat.
Här sitter man ju bara och myser.
Hej då.
Hej då.